och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
Och med mig Johan, vi jobbar på RF SISU. Och idag så har vi med oss Jennifer Zetterberg från Stockholm, en av våra reportrar där. Hej och välkommen tillbaka Jennifer.
Hej, tack.
Du har träffat Cecilia Åkesdotter och pratat om något så härligt som att vila sig i form. Det låter ju underbart.
Ja, visst gör det. Det hade alla önskat att man kunde göra.
Ja, precis. Jag har faktiskt ett fystest jag ska göra här om en vecka. Jag har vilat mig i form i 2 månader. Vi kan ju återkomma med hur det resultatet blev.
Ja, men det blir spännande nu. Nu när vi ändå har det ämnet så kan du komma med en reflektion sen.
Ja, vi får se. Jag tror kanske att det inte riktigt är som Cecilia tänker sig, att man ska vila under så långa perioder. Eller hur lät det, Jennifer?
Nej, precis. Eller så här, man ska väl vila då man faktiskt har tagit ut kroppen, så att kroppen inte hela tiden tränar på att träna, utan man faktiskt tränar också på att vila upp den, och att man tänker på allting emellan de träningspassen som man utför också.
Mm, du glömde det där Johan med själva träningen först.
Ja, eller jag gjorde ju väldigt mycket under en viss period och sen så har jag vilat efter det helt enkelt. Men det blev en lite lång vila kanske. Ja, vi får se helt enkelt. Jag tänker att vi ska lyssna på vad Cecilia och du Jennifer kom fram till under ert samtal kring det här. Vila dig i form.
Hej Cecilia.
Hej.
Trevligt att ha dig med.
Tack, jättekul att få vara med.
Och vem är du och vad gör du?
Ja, till vardags sitter jag faktiskt här på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Men inte i aulan där vi står nu, utan på våning 2 där jag har mitt lilla kontor. Och jag doktorerar och mitt avhandlingsområde kommer att handla om psykisk ohälsa inom elitidrotten. Men min bakgrund är lite bredare än att jag bara forskar. Min bakgrund är som elitidrottare och sen kommit in att börja forska och titta på hälsa, prestation och psykisk ohälsa.
Och du har ju också hållit på med idrott själv med mästerskapstitlar i bagaget. Berätta lite mer bara för att veta lite mer vad din bakgrund är.
Ja, jag var idrottare i 15 år kan man säga. Höll på med taekwondo. Jag hade en spännande resa som aktiv. Jag fick representera Sverige på 5 VM. 2 gånger fick jag resa över halva jorden och åka ut efter 4 minuter. Första matchen efter 2 år av träning. 2 gånger så kom jag på 3:e plats och fick en bronsmedalj. Och 2011 fick jag stiga högst upp som världsmästare. Så att både toppar och dalar kan man väl säga i min karriär.
Men intressant också att höra din bakgrund kopplat till just det här vila i form. För vi kanske kan få höra lite kopplingen till din egen bakgrund också. Men jag tänkte som sagt berätta om föreläsningen Vila dig i form. Det som de har fått höra idag. Kan du berätta mer om vad våra tränare och ledare har fått höra om idag?
Ja, själva temat har ju varit återhämtning och vikten att prioritera upp återhämtningen egentligen i livet, både som tränare och som idrottare. Och ett huvudtema har väl varit det här att det är i tiden mellan träningspassen som vi faktiskt får en prestationsutveckling. Själva träningspasset bryter ju ner kroppen och det är i tiden däremellan som vi behöver kost, vi behöver fysisk återhämtning, psykosocial återhämtning, sömn för att kunna tillgodogöra oss träningen på bästa sätt. För det är ju lite olyckligt om vi tränar och lägger jättemycket tid på att köra hårt men inte får tillbaka så mycket som vi faktiskt skulle kunna få tillbaka om vi var lite mer uppmärksamma på att ta hand om oss själva i tiden emellan passen. Så det är väl ett grundtema som vi har tagit upp.
Betyder vila i form att man bara man kan bara slappa lite och tycka att det är härligt att idrotta oavsett? Det låter ju helt fantastiskt när du säger så, vila dig i form. Vad innebär det egentligen då?
Ja, men precis, det vore ju så. Jag hade ju önskat att det var det jag skulle kunna sälja in, men det är ju inte riktigt så enkelt. Vi behöver ju faktiskt ha en belastning för att det ska ske en utveckling, den här overload. Att vi faktiskt stressar kroppens system fysiskt för att få en signalering från musklerna ut som säger till kroppen, här händer det någonting, här behöver vi bygga oss starkare. Och vi får en uppbyggnad av kroppen i perioderna mellan träningspassen. Och tränar vi inte tillräckligt hårt, då har vi kanske, då har det kanske så att vi är på den nivån att vi bibehåller formen. Vi håller oss på ungefär samma fysiska nivå, vilket är jättebra när det kommer till vardagsaktivitet och fysisk liksom hälsa, att ha ett bra liksom liv med en stark kropp. Men om vi däremot pratar om elitprestation, så handlar det ju om att faktiskt vara nere och stressa kroppens system. Och där blir det otroligt viktigt att vi faktiskt också har en plan för återhämtningen och vilan.
Precis. Är det lite så som man kan tänka att man ska träna sig på vilan också? Att det blir liksom ett litet träningspass emellan? Träningspassen inom situationstecken. För jag tänker, det låter ju enkelt att det är så här, men återhämtning och jag ska äta rätt. Och vi har ju hört det så många gånger innan att det är bara äta rätt, vila rätt, få din sömn. Men är det verkligen så lätt som man tänker att det är? Och framförallt kanske med elitidrottare kanske inte är så lätt.
Nej, jag kan tänka att man kan göra en liten tankevurpa här, att man tänker att när det är på elitnivå, då är det verkligen de här detaljerna som avgör, för vi ligger så nära gränsen och alla är ofta talanger och i bra fysisk form. Men då är vi uppe och liksom tittar på toppen av liksom en pyramid eller toppen på ett hus på taket. Men grunden är ju det som skapar förutsättningar för att vi ska kunna jobba med detaljerna. Och jag jobbar också som idrottspsykologisk rådgivare och träffar ganska många elitidrottare. Och det är förvånansvärt ofta man faktiskt hittar att det är någonting i grundfundamentet som inte riktigt är på plats. Att man inte riktigt har möjlighet att täcka energibehovet, att man inte sover, att man har en hög social stress, kanske både ekonomiskt, kombinerad elitsatsning med skola eller jobb. Eller att det händer helt enkelt sådana saker att livet slår till. Att ibland har vi alla tuffa perioder som vi går igenom, oavsett om vi är elitidrottare eller tränare eller vem som helst. Och missar vi att checka de här sakerna, då kan vi göra idrottare och tränare och andra en otjänst genom att börja titta på detaljerna. För det är där vi vill vara. De enkla lösningarna. Kan jag ändra den här lilla vilan i min periodisering? Kan jag lägga till ett till sån här typ av pass? Ska jag köra dubbeltröskel om jag är konditionsidrottare? Men har vi inte grunden på plats, så har vi inte en hållbarhet över tid.
Precis, och jag tänker också som tränare, beroende såklart utbildningsnivå och hur länge man har varit med i gamet såklart. Men lite det här med att det spelar ingen roll kanske hur mycket man tränar, om man tränar hårt hela tiden, om man faktiskt inte får den här återhämtningen och sömnen som behövs. För då kommer man inte utvecklas heller. Utan det handlar väl om den här balansen.
Alltså det här är ju en fråga, tränar man för att träna eller tränar man för att prestera? Och när det kommer till elitidrott så är ju utfallet man vill ha en bra prestation när man får ut det man har på en viss dag, med ett visst tillfälle, på en viss tävling. Så målet är att träna så mycket som möjligt, men där kan man säkert träna lite mer än vad, det är ju helt klart att man kan träna mer än vad som är hälsosamt, och elitidrotten i sig är ju inte hälsosam. Men för att få ut prestationen så behöver vi ju ha en balans. Och det är ju lite, vad ska vi säga, det finns en fälla här i att när vi börjar öka vår prestationsförmåga och träna upp kroppen för att tåla träning, bygga en stark kropp som har möjlighet att träna hårt för elitprestation, då är det ju ofta så att träna hårdare ger resultat. Men när vi har lärt oss den här grunden och så fortsätter vi och kommer upp och det ställs mer och mer krav, så kommer vi till en gräns när det inte räcker att träna hårdare. För att då planar resultaten ut och det kan till och med vara så att vi blir sämre. Och här är en sån risk att vi går på det som alltid har funkat innan, det vi har lärt oss. Bortse från att vi kanske är slitna fysiskt, att vi kanske är slitna psykiskt, och så gör vi det vi har gjort innan och gräver djupare. För att vi tänker det är det här som kommer göra att vi kommer att prestera bra. Men där är det nog så att den som är boven är inte att du inte kör tillräckligt hårt, utan det är att du har bristande återhämtning. Så all träningen du lägger ner blir ineffektiv. För att kroppen hinner inte bygga upp och ta vara på allt det som du faktiskt har startat med uppbyggande processer i kroppen. För att du går på nästa träningspass för nära eller för hårt. Och är det en kortare period så är det ofta ingen fara. Men händer det här över tid, det är då vi börjar närma oss överträning, idrottsrelaterad utbrändhet och andra problematiska tillstånd.
riskerna om man inte återhämtar sig?
Vi har ju både en fysisk utmattning som man kan säga att man kan känna att man är helt slutkörd. Kroppen är liksom tömd på energi efter ett riktigt hårt träningspass eller en hård tävling. Men vi har också en emotionell och mental trötthet. Och att vara riktigt sliten efter ett träningspass är ofta ingen fara. Men blir det upprepade gånger hela tiden och man känner att kroppen inte svarar. Att man börjar känna att det känns att man går runt med träningsvärk fast man inte borde. Man är mer sliten, humöret påverkas. Då är det ju en risk att man faktiskt driver kroppen för långt. Och drar man det väldigt långt, så om man verkligen bränner ut sig, och det kan vara samma sak i arbetslivet som i idrotten, så är det en oerhört lång process att komma tillbaka, och det är inte alla som gör det. Blir man ordentligt utbränd eller övertränad som leder till en idrottsrelaterad utbrändhet, då är det en lång process, kanske flera år, att komma tillbaka till den nivå man var. Och det påverkar en både fysiskt och psykiskt. Att träna och kroppen inte svarar, att man inte orkar göra väldigt enkel träning som tidigare var en självklarhet. Det kan vara en vardag då. Och där är det ju väldigt viktigt att vi också är försiktiga. Och jag skulle säga att jag prioriterar upp återhämtningen för att ha en buffert och ett skydd här. Och väldigt ofta handlar det också om att ha det här långsiktiga tänkandet i en träningssatsning. Att inte bara just nu, inte bara nästa träning, utan vart vill jag framåt? Vad är mitt mål? Vart vill jag vara om ett antal år? Och den absolut största faktorn att prestera bra, det är ju att vara hel och frisk över tid. Och där är ju att undvika överträning och perioder när du inte kan träna en nyckel.
Ja. Och det här gäller ju inte bara eliten, eller hur? Utan det här är ju egentligen alla som tränar och tävlar, såklart.
Ja, absolut. Och jag kan tänka, vi pratade lite om att ha en plan för sin träning. Och vi pratade också om att ha en periodisering. Och då kan jag ju tänka att är du elitidrottare, då är det så viktigt att du planerar in vilan. Och det är egentligen det som ingår i ett periodiserat träningsupplägg. Att du kalkylerar för och räknar med att träning behöver vila. Du kan ha tuffare veckor, lättare veckor och en formtoppning för ett mästerskap. Och då drar du ner oftast på volymen men behåller intensiteten i träningen. Men du får mer återhämtning för att kroppen ska kunna få en superkompensation och verkligen få ut det bästa den kan få ut vid det specifika tillfället. Om vi säger att du inte är elitidrottare, så är det ändå viktigt att du har en plan. Du kanske inte på samma sätt behöver periodisera dina veckor i tuffa, hårda veckor. Men du behöver en plan att din satsning ska vara hållbar, även om den är hälsofrämjande. För att samma sak kan ju vara hälsosam och inte hälsosam, beroende på vilken livsstil du har, vilka förutsättningar du har. Fysisk aktivitet är ju överlag en jättebra källa till stressreducering i vardagen. Men om det är den enda källan du har att komma ner i varv, så att det enda du gör när du blir stressad efter jobbet är att du går ut och tränar och tränar och tränar, då är det också en riskfaktor.
För det är det jag tänker. När man själv är ute och tränar och sånt där, och då kanske man tränar ganska hårt, och sen så har man en sån här period man känner att ja, men nu är jag lite trött och jag behöver återhämtning, så kanske tränarna ändå säger, ja men kom ner i alla fall och gör det här, eller gör det här. Är det så bra alla gånger då?
Jag tror att det kan vara både bra och att det ibland kan vara lite problematiskt. Alltså vi behöver ju alla ett socialt sammanhang, och tränar vi mycket så är ju kanske den klubben och de människorna, de som du pratar mest med, har ett socialt stöd och har ett sammanhang och känner att men jag är en del av det här, även om jag just nu ska ta det lite lugnare. Så jag skulle snarare säga att de flesta fall är det viktigt att ha ett liv kanske utanför idrotten, när jag får vara någonting annat än idrottare. Och känna att den delen av min personlighet också får ta plats. För då kan det vara så att jag kan gå dit och vila, frånkoppla, inte tänka på träningen. Medan jag också kanske utan fara kan vara besöka klubben om jag har en skada eller behöver ta det lite lugnare. Jag har kört en träning eller liknande eller tävling som har varit lite för hård. Så behöver inte det vara tokigt. Däremot så blir det ju också att det handlar ju om att skicka signaler från klubben att återhämtning är viktigt, att prioritera upp det. Så att när du kommer till klubben så ska du ju inte få dåligt samvete för att du inte kör hårdare. Det handlar ju snarare om att få vara en del av ett socialt sammanhang som ger dig energi, istället för att du går därifrån och får dåligt dåligt samvete för att du inte har gjort tillräckligt. Mm. Så det är verkligen, det beror på det här klassiska svaret på så många frågor.
Det ska väl kanske inte vara så enkelt heller alla gånger. Jag tänker att det är ju många där ute som lyssnar på oss som är tränare och ledare, både lagidrotts, jag tränar inom lagidrott och tränar till individuella. Har du några snabba, enkla tips som man kan skicka med de här tränarna för att faktiskt få ut det mesta av sina adepter?
Ett tips som vi kom in på idag, det var ju faktiskt att vända, vad ska vi säga, uppmärksamheten eller ficklampan lite mot sig själv och se hur mår jag själv i min tränarroll? För vi pratade en del om under föreläsningen här om hur våra tankar påverkas vid stress. Att när vi är stressade så har vi svårare att se bredare perspektiv, utan vår uppmärksamhet smalnar av och vi ser ofta en specifik sak. Vi ser kanske bara vårt eget perspektiv och har svårt att möta andra människor. Det vet vi alla om vi ska prata med någon som är jättestressad, att man naturligt börjar anpassa sig lite i samtalet, för man märker att här, den här personen är inställd på en grej. Det finns inte riktigt den här flexibiliteten eller utrymmet för en diskussion just nu. Jag kanske kommer tillbaka lite senare. Men går vi med höga stressnivåer som tränare när vi möter idrottare, då kan det vara svårt att hitta den här kontakten, den här dialogen, att börja prata om, men hur är det för dig? Börja reflektera kring träning och kanske också lägga märke till de här tidiga signalerna hos våra aktiva att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och där tror jag att tränare också har en jätteviktig del i att våga fråga om man märker att det är någon som inte riktigt uppför sig, verkar vara lika glad som vanligt, alltså inte lite tröttare, lite mera mindre glad, mindre engagerad, att säga jag ser att det är någonting som verkar vara lite jobbigt för dig just nu. Skulle du vilja berätta lite hur du har det? En sån fråga kan göra jättemycket för att öppna upp och säga att det är okej att prata om det här. Och är det då så att det kommer fram saker att det är väldigt mycket i livet, så är det också en del där man faktiskt kan göra, att göra en strukturell förändring. Ja, men det kanske inte är rimligt att du ska kunna köra så här hårt på träningen just nu om du samtidigt har nationella prov och du ska flytta, som ett exempel. Då kan man behöva justera även där, för att det inte är rimligt i förhållande till allt annat. Så det är väl ett par korta tips.
Jag tänkte också slänga in ett litet tips. Vi som jobbar på SIS idrottsutbildarna jobbar ju ganska mycket tillsammans med föreningarna. Kanske inte just ämnet vila dig i form, men i alla fall det här med återhämtning och att idrott och träning är ju inte allt, utan det kan bero på så mycket mer. Och vi har ju faktiskt ett samtalsunderlag som man kan ta med sig ut till föreningarna. Och det är som sagt i vilken idrott som helst egentligen och som tränarna också kan ta del av. Och det är utformat tillsammans med dig och våra kollegor på SIS idrottsutbildarna som vi kallar för vilare i form, där det är några korta frågor. Men det är också ett skattningsverktyg kan man väl kalla det. Nu håller jag upp ett papper här bara för att kika. Men det är en skattning av 4 återhämtningskategorier. Kan inte du bara snabbt berätta hur man kan använda den här, hur man kan komma igång bara i sin förening och varför det är så bra att faktiskt bara göra en sån här kort reflektion?
Ja, det här var faktiskt en fråga vi fick i slutet av föreläsningen också, just det här att använda en träningsdagbok eller skattningsformulär. Och lite det vi kom in på var att det är ett väldigt bra underlag för dialog. Det är någonting att utgå ifrån när vi pratar om de här sakerna. För att det är otroligt lätt att vi missar att kanske fråga om sömn, kost och vätska, att vi har att vi ligger i energibalans, att vi faktiskt kan tillgodogöra oss träningen, att vi har möjlighet till psykosocial och mental avslappning och kanske också det att vi har en återhämtande fysisk aktivitet där vi kan vila från den här liksom hårdkörningen i träningen. Så att då är väl det här total quality recovery ett väldigt bra verktyg att använda som tränare. Att låta de aktiva fylla i och sen sitta och prata om det. För där tror jag att den viktigaste delen handlar om inte bara att vi sätter ett kryss som tar ett par sekunder, utan vi faktiskt börjar prata och reflektera kring det. Men vad får det här för konsekvenser i ditt liv? Om du inte kan sova, om du inte kan äta tillräckligt, kontra att du faktiskt har mål, drömmar och visioner med ditt idrottande. Plus att det, förutom prestation, så handlar det ju faktiskt om att ju bättre idrottare mår, desto större är ju chansen att de tycker det vi gör är roligt, är engagerade och vill vara med och inte hoppar av. För det är många som hoppar av för att de inte orkar, fast de egentligen kanske skulle vilja. Så att då att få lite hjälp med att diskutera de här frågorna tror jag är jätteviktigt.
Och det här samtalsunderlaget, det finns ju hos SISU idrottsutbildarna. Så det är bara att kontakta din idrottskonsulent så berättar vi mer om hur man faktiskt kan göra.
Ja, då är vi tillbaka här ifrån Örebro. Och, ja, Jennifer, vad tar du med dig ifrån det här samtalet som du hade med Cecilia?
Dels tar jag med mig det att det påverkar så himla mycket allting jag gör faktiskt på sidan av. Alltså kost, matvanor, sömn och sömnkvaliteten. Hur mycket det faktiskt kan påverka och hur viktigt egentligen det är med, alltså vilket humör man har och hur man har hur man tänker och de delarna kring emellan träningspassen. Det tar jag mest med mig, att det är så otroligt viktigt.
Mm, vi brukar prata om något som kallas för prestationstriangeln ibland, som handlar om att ha en jämn fördelning mellan träning, kost och sen också vila. Och min bild av det där är att det ganska ofta så glömmer vi bort just delen med att vila och att prioritera den och att faktiskt träna på att vara bra på att vila också. Är det någonting som ni håller med om, att det är någonting som kanske prioriteras bort rätt ofta inom idrotten?
Oh ja.
Ja, definitivt. Jag tror att det kan bli en stress det också, lite motsägelsefullt, men att man kanske vilar och men känner sig stressad ändå för att man borde träna eller tycker att man borde träna. Eller kanske att man kanske just blir trött eller känner sig, som du sa Jennifer, med humöret mera hängig eller mera lättirriterad, och att man vet att jag borde lägga in vilopauser men jag har inte utrymme för det just nu.
Jag kan känna igen det lite grann från när jag började med friidrott ganska sent i mitt liv, och då kände jag att jag måste ju hinna ikapp alla andra, så att jag tränade och tränade och tränade och tränade tills min hälsena inte höll ihop längre för att jag tränade för mycket. Och för att jag kände att jag vill försöka hinna ikapp folk som är bättre än mig. Och det, jag tror att det är jättevanligt att man känner liksom en stress över att jag måste ju träna för att bli bättre och glömmer bort att jo, men just det, man kanske måste vila också då för att bli bättre.
Jo, men just för att som Cissi säger, att kroppen bryts ju ner av träning. Så att däremellan så måste vi också vila upp den och bygga upp den på nytt för att kunna i nästa träningspass bryta ner den igen. För annars så är det långa loppet, så bryter vi bara ner kroppen. Och då kommer ju skador och då kommer hälsan eller ohälsan, om man ska säga så. Och det påverkar ju livet i stort också. Så det är ju inte bara att jag kanske blir en sämre idrottare eller en skadad idrottare, utan jag blir ju också kanske en sämre person i det långa loppet.
Mm, och jag tror att det är jätteviktigt att tränarna tar ett ansvar för att det faktiskt blir en bra cykel för de aktiva. För att jag tror att det är svårt att förvänta sig att ungdomar eller barn ska kunna portionera sin träning på det sättet som gör att man faktiskt får sin vila också, utan det blir ett väldigt stort ansvar på de vuxna som finns runt omkring att faktiskt se till så att eller berätta varför man måste vila och att det sker jättemycket bra saker i kroppen då när man faktiskt vilar också.
Och som ledare så kan man ju också gå till sig själv och tänka, hur känner jag mig när jag inte är utvilad eller när jag kommer stressad till träningen? Hur påverkar det mina aktiva? Kommer de kunna prestera eller känna en bra träningsmiljö om jag inte är på plats i sinnet, eller vad man ska säga, är närvarande och orkar med den här träningen. Så att det är viktigt för alla parter, inte bara kanske för de som idrottar utan även för tränaren själv.
Verkligen, och det säger ju Cissi också, att det är ju väldigt viktigt i tränarrollen också att må bra och känna det här att man har en balans i både träningen och livet i stort, för att förhoppningsvis ska man ju leva som man lär, så då ska man ju må bra själv också.
Ja, viktigt för tränarna helt enkelt att lägga lite fokus också på vilan. Inte bara på vad som händer på träningen utan det som händer däremellan också såklart. Ni pratade ju i slutet här av avsnittet om det här samtalsunderlaget, Jennifer. Kan inte du berätta lite kort bara vart man hittar det och vad man kan vinna på att jobba med det.
Precis, det här samtalsunderlaget är ju tillsammans med Cecilia och våra kollegor på RFCC Stockholm framtaget för just det här tillfället. Så vill man ta del av det så tycker jag att man kontaktar oss, att man skickar ett mejl. Så antingen så skickar vi det på mejl eller så kommer vi ut till föreningarna och faktiskt arbeta med det här. Och det är ju ett skattningsverktyg, så man sätter lite kryss på olika delar i det här verktyget och sen så samtalar man och har en dialog, för en dialog kring det som man har skrivit, kan man väl säga.
Mm, och är man en förening som finns i ett annat område än Stockholm så ta jättegärna kontakt med era lokala idrottskonsulenter som ni har där ute och säg att ni vill ta del av det här, så kommer de säkert kunna hjälpa er. Och får ni inte hjälp den vägen så får ni jättegärna höra av er till oss i podden, så hjälper vi er på vägen om inte annat.
Jättebra! Då tackar vi dig, Jennifer, för det här samtalet och för det här avsnittet. Det tror jag var väldigt värdefullt och någonting som vi var inne på här under sammanfattningen. Kom ihåg att vila är lika viktigt för prestationen som träningen själv. Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFCSU. Om du vill komma i kontakt med oss som gör podden, gör du det enklast via vår Instagram som också heter som podden Här pågår föreningsidrott, eller via mail podd@rfcsu.se. Och det är också via de kanalerna som du kan få ta del av exempelvis samtalsunderlaget som vi pratade om i slutet av avsnittet, eller om du vill tipsa oss om ämnen som du tycker att vi ska ta upp i ett kommande avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.